Kära syskon, kan ni ibland känna det som ni har svårt att förstå Guds handlande? Har du någon gång ifrågasatt Gud där du kan känna dig som ett frågetecken? Ibland så förstår vi inte varför Gud gör som han gör. Det livet kan kännas som baksidan på en persisk matta där allt kan verka rörigt. Men vi kan lita på Gud. Han är god och han har allt i sin hand. Här i församlingen så håller vi på att gå igenom Romarbrevet som handlar om evangeliets kraft till frälsning och förvandling. I Romarbrevet kapitel 1-4 så har vi sett hur oförtjänt vi blir frälsta av nåd. I kapitel 5-8 hur vi gensvar till evangeliet ska leva av nåd. Och just nu så befinner vi oss i Romarbrevet 9-11 där Paulus ser ett försvar av Guds nåd. Detta är en text som för många kan vara svår att ta till sig. Inte för att det är svårt att se vad den säger, men just för att den tar upp sanningar som kan vara svåra att greppa. Romarbrevet 8 slutade med några av de mest fantastiska löften. Hur ingen eller ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Men, säger Paulus kritiker, motsägs inte detta av varför så få judar kommer till tro? Har inte Gud misslyckats med sina löften till sitt folk? Om Gud inte håller sina löften till etniska judar, säger Paulus kritiker, hur kan då hedningarna och judar som kommer till tro lita på att Gud kommer uppfylla sitt löfte i slutet på Romarbrevet 8 och bevara de troende till slutlig frälsning? I Romarbrevet 9-11 så svarar Paulus på ett antal invändningar som hans kritiker har mot evangeliet och Guds handlande. I Romarbrevet 9 så visar Paulus på att Guds ord inte har misslyckats, utan att Gud har rätt att välja löftets barn. Han säger i Romarbrevet 9, vers 6, detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Så bara för att någon är född etnisk jude betyder inte att man nödvändigtvis är del i det andliga Israel, säger Paulus. Och i Romarbrevet 9 så visar Paulus på Guds rätt att välja löftets barn. Av Abrahams avkomma så valde Gud Jakob och inte Esau. Han valde Isak och inte Ismael av hans nåd, trots att de förtjänade motsatsen. Sen så svarar Paulus på två ytterligare invändningar. Är det då inte orättvist, vilket han svarar med att ge exempel med Mose från tiden med guldkalven och Mose och Farao, att Gud, trots att vi alla förtjänar hans vrede och dom, har rätten att vara barmhärtig mot vem han vill, skriver Paulus. Och sen så kommer ytterligare en anklagelse. Hur kan Gud då hålla oss ansvarig? Där frågan vänds till oss. Paulus lyfter fram, vilka är vi att anklaga Gud? Han säger, han till Gud som skapar rätten att göra vad han vill. Och sen så kommer det underbara löftet. Hur löftet löfte till Abraham expanderas och börjar gälla alla som tror på Jesus. Antingen man är jude eller hedning. Det spelar ingen roll om man idag är en avkomma från Ismael eller Esau. Om man tror på Jesus som sin Herre och Frälsare, så blir man del i löftena till Abraham. Och sen så lovade Gud att en kvarleva, en rest av etniska judar, skulle komma till tro. I slutet på kapitel 9 och kapitel 10 så svarar Paulus på frågan varför så många av hans landsmän inte kommer till tro. Att de istället för att ta emot den utlovade Messias Jesus i tro, att de istället genom gärningar försökt förtjäna frälsningen. Och Romarbrevet 9 och 10 avslutas med hur majoriteten av judar inte varit lydiga mot evangeliet och inte kommit till tro. Men hur Gud har sträckt ut sina händer mot ett olydigt och trotsigt folk, säger Paulus. Och detta leder oss till Romarbrevet 11, vers 1-32, som vi lade märke till förra veckan, där Paulus ställer frågan: har då Gud förkastat sitt folk? Vilket Paulus bestämt svarar med: verkligen inte. Han visar att han själv är ett livslevande exempel på att Gud inte har förkastat etniska judar, utan är mäktigt verksam att frälsa. Och sen så får vi ett exempel till med Elia, som trodde att han var ensam. Men så får vi överraskningen hur Gud hade bevarat 7000 män som inte böjt sina knän för avguden Baal. Och precis på samma sätt, säger Paulus, har Gud i denna tid en rest, en kvarleva av etniska judar, säger Paulus. Här såg vi överraskningen av Guds nåd. Hur det finns fler än Elia trodde. Och också hur Gud i denna tid har utvalt en rest, en kvarleva av nåd. Men i Romarbrevet 11, vers 7-10, så ser vi hur de utvalda judarna nått frälsningen, men hur de andra som försökt att vinna och förtjäna frälsningen, hur de har blivit förhärdade. Och i vers 8-10 så förklarar Paulus hur de som förkastat evangeliet blivit straffade. Och det kan tyckas, när man läst denna text, som om Gud har förkastat dem för evigt. Men, säger Paulus, i Romarbrevet 11, vers 11-15, verkligen inte. Deras fall har kommit så att frälsningen skulle komma till oss hedningar. Detta är precis som vi kan läsa om i Apostlagärningarna. När Paulus predikade i synagogan för judarna och de flesta började förkasta evangeliet, så vände han sig till hedningarna. Men det stannar inte där. Syftet varför hedningarna skulle komma till tro, det var inte bara för deras, för vår skull, utan för att väcka avund hos judar. Att de på ett positivt sätt, när de ser våra liv, ska bli avundsjuka på oss och vilja ta emot evangeliet. Paulus, han sa att om deras fall lett till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras upptagande och fulla antal bli det? Det kommer föra in den nya tiden med uppståndelsen från de döda. I församlingen i Rom som Paulus skriver till så fanns det oenighet och splittring mellan judar och hedningar. Där hedningarna frestades att börja se judar som kommer till tro som andra klassens medborgare i församlingen. Och där man frestades att se icke-kristna judar som hopplösa fall. Det är detta Paulus bemöter i Romarbrevet 11, vers 16-32. Där han fokuserar på att hedningarna inte ska förhäva sig. Inte tänka för högt om sig själva. Och inte vara högmodiga. Hedningarna har inte ersatt judar. Och vi ska inte förhäva oss själva. Vi är genom Guds nåd blivit inympade och del i Guds folk som består av både troende judar och troende hedningar. Om Gud kunde inympa oss, då kan han också frälsa etniska judar. Och Gud kommer se till så hela Israel, alla som kommer till tro på Kristus bland judar, kommer bli frälsta. Och vi hoppas och ber att det skulle bli en stor väckelse bland judar i den sista tiden. Så Gud har en frälsande plan att visa barmhärtighet för etniska judar. Han har inte förkastat sitt folk. Hur ska vi då gensvara till allt detta? Kanske du har frågor. Kanske det är saker här i Romarbrevet 9-11 som du inte förstår. Hur kan Gud visa barmhärtighet mot vissa och förhärda andra? Hur ska vi förstå Guds handlande i framtiden med Israel? Hur ska vi förstå situationen med de judar som inte tror? Samtidigt som dessa kapitel med Paulus försvar av Guds nåd kan vara svåra att greppa och smälta, så ser vi också överraskningen med Guds nåd. Elia trodde att han var ensam, men Gud hade 7000 män och har också en rest av etniska troende judar idag. Gud har inte övergett sitt folk och kommer visa nåd och barmhärtighet mot många judar som kommer komma till tro. Och vi hedningar som en gång var långt borta, vi har nu fått komma nära och bli del i Guds folk. Vi har fått nåd. Vad borde då detta leda till? Vad är det naturliga gensvaret till Guds oändliga nåd? Välkomna att gå med mig till dagens predikotext, som är Romarbrevet 11, vers 33-36. Där vi ser hur det naturliga gensvaret är tillbedjan. Paulus han skriver så här i Romarbrevet 11, vers 33 och framåt. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först, så att han måste betala igen av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Låt oss be. Fader, vi ber att du verkligen skulle hjälpa oss att förstå denna text. Men inte bara att det skulle få bli huvudkunskap, utan att våra hjärtan skulle få bli förvandlade. Att vi skulle få gensvar i tillbedjan för din storhet, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Denna text är ett gensvar till Romarbrevet 9-11 som knyter an till hela Romarbrevet. Du kanske inte förstår allt i dessa kapitel. Det kanske är svårt att greppa, men det pekar på att Gud är större, mäktigare och underbarare. Hans vägar, de går långt bortom vad vi fattar, vilket bör leda oss till tillbedjan. Samtidigt som detta är sista predikan i vår serie över Romarbrevet innan vi tar ett uppehåll över sommaren från denna serie, så är det också den första av fyra predikningar där vi kommer fokusera på fyra olika aspekter som knyter an till bön. Och denna första aspekt är tillbedjan. Nästa vecka så blir det en predikan om bekännelse av synd. Och därefter om tacksamhet, fullt av en predikan om förbön. Och utifrån denna text så ska vi då lägga märke till tre saker. För det första i vers 33, hur outgrundlig Gud och hans frälsningsverk är. Vad menar vi då med detta? Låt oss läsa vers 33 igen. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Paulus, han börjar med att beskriva Gud i relation till hans handlande. Han talar om djupet på Guds rikedom, djupet på hans kunskap och djupet på hans vishet. Tänk er ett kassavalv med rikedomar. Du kommer in i ett rum fullt med skatter och så inser du att du bara sett att det som vi säger på svenska, toppen på ett isberg. Under dig i ett bergrum så finns våningar efter våningar ner i marken fullt med skatter. Här så talar Paulus inte om fysisk rikedom, utan om djupen i frälsningens rikedom. Som i Romarbrevet 11, vers 12. Genom judarnas fall har kommit hedningarna till del. Om deras fall har lett till rikedomar för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla upptagande, deras fulla antal bli det? Då vi får se frälsningen i full blom och uppleva uppståndelsen från de döda. Då vi för alltid får vara med Gud. Det finns sådana djup i frälsningens välsignelser. Så att vi bara skrapat på ytan över Guds underbara frälsningsplan och verk. Både dåtid, nutid och framtid. Det som i Efesierbrevet 1, vers 3 säger att vi har blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Jesus. Och syftet är tillbedjan. Vi borde vara de mest tacksamma och glada människorna i världen. Vi har inte fått jordiska rikedomar som kommer att försvinna när vi dör. Vi har eviga, andlig rikedom. Och vi har bara skrapat på ytan vad det betyder i Guds frälsningsplan för judar och hedningar. Det som Romarbrevet 10, vers 12 säger, här är ingen skillnad mellan juden och grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Kära kristen, du har fått del av denna rikedom. Där du blir en del av Guds frälsningsplan. Det borde leda till glädjefylld tillbedjan. Det andra vi ser i vers 33 i djupen på Guds frälsningsplan, det är Guds vishet. Detta är hans plan att frälsa ett folk, både av judar och hedningar, för hans ära. När det gäller Guds frälsningsplan så kanske vi har svårt att förstå Guds handlande. Men Gud är Gud. Och han är alltigenom god, kärleksfull och vis. Och det finns djup i hans vishet som går bortom vad vi kan förstå. Ibland så kan vi känna det som om vi står på baksidan och någon knyter en persisk matta där det ser rörigt ut. Men så på framsidan så formas ett vackert mönster. Du kan tycka att det är svårt att förstå Romarbrevet 9-11. Du kan ha svårt att förstå saker som händer i ditt liv. Men i Guds allt genom godhet och vishet. Så även om vi inte alltid förstår varför och hur Gud verkar, så formas andligen ett vackert mönster. Skulle vi ha facit i hand, så skulle vi ha slutresultatet framför oss, så skulle vi se och förstå Guds skönhet i hans plan. Men just nu så kanske det är rörigt utifrån ditt perspektiv. Men vi kan lita på och veta på att i Guds vishets djup i hans frälsning så formar han skönhet och samverkar allt till det bästa för de som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. Och detta så att vi ska bli lika hans son som Romarbrevet 8:28-29 talar om. Vi ser också detta i vers 33 i djupen av Guds kunskap. I Romarbrevet 8:9, 10 och 11 så ser vi det i utkårelsen. Att Gud som i Romarbrevet 8:29 och Romarbrevet 11:2 har valt att i förväg känna människor och ett folk som sina. Detta så att vi blir frälsta och lär känna Jesus i en levande relation med honom som hans folk för alltid. Vår vision som församling är att vi vill lära känna Jesus och göra honom känd bland alla folk. Gud han har uppenbarat det vi behöver veta. Men djupen i honom, det går långt bortom vad vi kan förstå och greppa. Det blir föremål för tillbedjan. Paulus brister ut i slutet på vers 33. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Alltså säger Paulus samma saker två gånger från olika perspektiv. Han prisar Gud för hans underbara frälsningsplan som går bortom vad vi kan förstå eller greppa. Det som Jesaja skriver i Jesaja 55, vers 8-13. Efter att en inbjudan har gått ut att komma och äta och dricka av frälsningens välsignelser. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden, så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Med glädje ska ni dra ut. I frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er. Markens alla träd ska klappa i händerna. Istället för törnsnår ska cypressen växa upp. Istället för nässlor ska myten växa upp. Det ska bli till ära för Herren. Ett evigt tecken som inte ska utplånas. Må vi stanna upp och tänka på och begrunda Guds frälsning. Även när vi inte förstår, för hans plan är så mycket större än vad vi kan greppa. Djupen av Guds frälsningsplan, det är för oss outgrundligt och ofattbart. Kära broder, kära syster, du kan lita på Herren även när du inte förstår, och du kan stå förundrad över djupen på frälsningen och Guds överflödande nåd. Du behöver inte förstå allt, men låt oss tillbe Gud för frälsningens rikedom, hans vishet och godhet som stavas J-E-S-U-S, Jesus, i vilken hela gudomens fullhet bor i kroppslig gestalt, som Paulus säger i Kolosserbrevet 2:9. Och i samma kapitel säger han i Kolosserbrevet 2, vers 3, att i honom, Jesus, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Han är vår rikedom. Han har blivit till vishet och kunskap för oss. Jesus är vår skatt. Det är i honom alla Guds löften fått sitt ja och amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Så låt oss tillbe honom. Ge Jesus äran, lovsjungat och dag. Han är segerns Herre, sjung halleluja. Vi har nu för det första lagt märke till hur outgrundlig, hur ofattbar Gud och hans frälsning är, och hur det bör vara föremål för vår tillbedjan. Låt oss för det andra lägga märke till hur Paulus expanderar och förklarar detta i vers 34-35 genom att jämföra Guds storhet och människans litenhet. Han skriver i vers 34-35: vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Och här står vi två citat från Gamla testamentet som Christian läste från båda. Och tre frågor som alla knyter an till djupet av Guds rikedom, vishet och kunskap. Och här så jämförs vår litenhet och begränsning med Guds storhet. Först ut kommer ett citat från Jesaja kapitel 40, vers 13. Och här så kommer de två första frågorna som Paulus tar upp i Romarbrevet 11, vers 34. I kontexten till Jesaja 40, den vidare kontexten, så lovar Gud att frälsa sitt folk tillbaka från den väntande fångenskapen i Babylon. Israel känner sig så liten och svag, och är fylld av fruktan och tvivel i jämförelse med Babylons styrka. Och ni frågasätter Herren, men han lovar att uppfylla sin frälsningsplan för Israel. Nationerna jämför sig med honom, de är som en droppe i en spann, säger Jesaja. Eller som ett dammkorn i en vågskål på en våg. Det är denna kontext Paulus citerar vår första och andra fråga. Så den första i vers 34. Vem har förstått Herrens sinne? Vilka är vi att ifrågasätta Guds plan? Detta knyter an till vad Paulus har sagt om djupen på Guds kunskap i vers 33. Vem har förstått Herrens sinne? Gud har uppenbarat det vi behöver veta. Men vem har förstått djupen på Guds kunskap, hans sinne? Ingen utom Gud. Vilka är då vi att ifrågasätta Guds plan, vägar och syfte? Kära vänner, vi kan lita på Gud. Han vet vad som är bäst och samverkar allt till det bästa. Även om inte vi förstår, även om vi tänker att han kanske inte gör det. Den andra frågan i samma vers, den kommer också från Jesaja 40, vers 13. Eller vem har varit hans rådgivare? Hur benägna är inte vi att ifrågasätta Guds handlande och ta platsen som Guds rådgivare för att ge Gud råd? Speciellt när något svårt äger rum. Men Gud behöver inte Daniel som sin rådgivare. Och det kan vi tacka honom för. Gud är alltigenom vis. Även när du och jag har stora frågetecken kring vad som händer, så har han allt i sin hand och är allt igenom vis. I sin vishet så är han både suverän, han förmår, men han är också god och gör det som är bäst, även när du och jag inte förstår. En man som hade svårt att förstå detta och med rätta när man ser vad som hände, det var Jobb, som råkade ut för oförtjänt lidande. Och han hade de bästa vännerna som var så uppmuntrande och förstående i hans lidande, där de felaktigt anklagade honom. Och i detta lidande så börjar Jobb att ifrågasätta Guds handlande och hans vishet. Där Gud svarar honom med att ställa mer än 60 olika frågor till Jobb. Vi läste flera av dem innan här i gudstjänsten. Och det är från Jobb 41, vers 2 på engelska vers 4. Som den tredje frågan här i Romarbrevet 11, 35 kommer ifrån. Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Gud står inte i skuld till oss. Det är inget vi gett honom som gör att han är skyldig oss något. Men däremot så står vi i skuld till honom. Detta för hans frälsningsrikedom. Han har gett oss det mest dyrbara, sin son. När Jesus klev in och betalade priset för vår synd. Vi kan inte förtjäna att bli räddade, utan frälsningen är helt en Guds gåva. Det som i Efesierbrevet 2:8-9 säger, av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Gud står inte i skuld till oss, men vi har en enorm syndaskuld inför honom som Jesus med sitt blod betalade av för alla som tror. Det spelar ingen roll hur många synder eller hur allvarliga synder du begått. Det finns förlåtelse för alla. Även dig. Om du vänder dig bort från din synd till Jesus och förtröstar endast på honom för din räddning. Men vi förstår hur stor Gud är. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap det finns i Gud. Och hur vi har fått del av hans nåd. Då borde det leda till tillbedjan. Vi kan förstå det Gud har uppenbarat för oss. Men vi kan inte greppa djupen av hans outgrundliga domar. Hans ofattbara vägar. Likt Jobb, när vi inte förstår varför eller hur, så borde det tysta våra munnar. Och vi borde erkänna att han är Gud och vi är inte det som vi kommer sjunga senare. Det borde leda till att vi i ödmjukhet tillber Gud och inser. För det tredje och sista i vers 36. Gud som allts ursprung, medlet och målet för hans ära. Det står i vers 36. Av honom, genom honom och till honom med allting. Hans är äran i evighet. Amen. Här ser vi för det första Gud som allts ursprung, källan. Det är han som har skapat allt. Det är han som har frälst oss. Vi får prisa honom för att vi finns till. Jakobsbrevets första kapitel vers 17 säger: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner. Från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Det är från honom allt det goda kommer. Han är inte bara källan till allt gott. Det är också genom honom allt det goda uppehålls. Han är medlet, sättet. Genom hans försyn, hans heliga visa och mäktiga bevarande och styrande över hans skapelser och deras handlingar, så upprätthåller Gud allt. Det är honom vi har att tacka för att vi andas. Det är han som är frälsningsplanens ursprung. Medlet som ser till att den kommer verkställas. Men det slutar inte där. Han är också målet för allt som är för hans ära. Han är syftet varför vi är till och andas. Att få förhärliga och åtnjuta honom för evigt. Gud är målet med våra liv. Det är det som är syftet med Guds frälsningsplan. Att leda till tillbedjan. Att judar och hedningar få förena sin lovpris över Guds storhet och nåd. Och det är detta som är målet med mission och evangelisation, att Gud ska bli ärad. Det var detta som var Paulus mål med Romarbrevet. Att förena kristna judar och hedningar i Paulus mission. Att nå det på den tiden onåda Spanien. För att, som han skriver i början på brevet, i Romarbrevet 1, vers 5, för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull. För Guds äras skull. Att Gud skulle bli tillbedd och ärad. Det som John Piper har sagt, mission är inte kyrkans yttersta mål. Tillbedjan är det. Mission finns eftersom tillbedjan inte gör det. Tillbedjan är det yttersta, inte missionen. Eftersom Gud är det yttersta, inte människan. När denna tidsålder är över och de otaliga miljonerna av återlösta faller ner på sina ansikten inför Guds tron, då kommer mission inte längre att finnas. Det är en tillfällig nödvändighet, men tillbedjan består för evigt. Slut på citat. Det är detta som är målet med allting. Tillbedjan, att Gud får äran i all evighet. Du kan ha svårt att förstå vissa saker i Romarbrevet 9-11. Du kan ha svårt att ta till dig och greppa allt i dessa kapitel. Men målet med dem, det är inte att vi ska förstå varje aspekt av Gud och hans handlande, utan att förundras över hans storhet och överflödande nåd och ditt jobb. Att vi ödmjukas och i förtröstan tillbe Gud för djupen av hans rikedom, vishet och kunskap. Åh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått hans sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först? Så att han måste betala igen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. Låt oss nu uttrycka vår tillbedjan tillsammans till Gud. Det är fritt för vem som helst att i bön tillbe Gud. För hans storhet och överflödande nåd. Och det går bra på vilket språk som helst. Så räck upp handen eller ställ dig upp så kommer Christian med mikrofonen.
Varför du gör på ett visst sätt. Men jag vet att vi kan lita på dig. För det finns ingen som du. Och du har visat genom historien att du gör det du har sagt. Du gör det du har lovat. Ingenting är omöjligt för dig. Du behöver inte gå råd och hålla. Så jag ber att vi ännu mer ska lita på dig. Och ära dig med våra liv. Det ber jag i Jesu namn. Amen.
Tack och Gud för påminnelsen om att du är stor och att vi är små. Förlåt alla gånger som jag har ställt mig till doms över ditt handlande. Och glömt vem jag är och vem du är. Jag ber att du ska fortsätta att ödmjuka oss inför din storhet. Och att vi ska få vila i att du verkligen vet vad som är bäst. Fortsätt att växa oss, så heter det kanske inte på svenska. Men fortsätt att låta oss växa i kunskap om dig och kunskap om din nåd, din frälsning. Vi tackar dig.
Lord Jesus, Father God, thank you, Lord, for just this, your word today, Father God. Thank you for reminding us, Lord Jesus, that you are above us, Father God, that your decisions are superior, Father God, that your understanding is so much greater than what we have. Father God, I've also been one, Father, to stand in my own judgment, Lord Jesus, of the things that have happened in my life. Lord Jesus, we thank you, Lord, that you are the one that's in control, and that we can put our trust in you, Lord, and you are the one, Lord Jesus, guiding us and taking us on this journey, Father God, to lead us back to you. Father, we thank you so much for your provision, your love, Lord Jesus, your mercy, and your grace. In Jesus' name we pray. Amen.